Vi ska läsa en text som kanske inte i första hand jag i alla fall brukar koppla till mission eller sändning eller kallelse ens. Men jag tycker att texten säger och gör så många bra infallsvinklar som utmanar oss i det här årets tema, missionär där du är. Så jag vill läsa den med er. Och det är Johannes kapitel 2. Vi ska se om vi tittar. Kanske funkar den här också. Nej. Den vill inte. Då får ni bläddra. Då läser vi texten. Den är lite liten där för er, men ni ser ju i alla fall att det är en text. Och vill du följa med i din mobil eller i Bibeln så gör gärna det. Vi läser i Jesu namn. På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Även Jesus och hans lärjungar var bjudna till bröllopet. Men vinet tog slut och Jesu mor sa till honom, de har inget vin. Jesus svarade henne, kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har inte kommit än. Hans mor sa till tjänarna, gör vad han säger till er. Nu fanns där 6 stenkrukor, sådana som judarna använde vid sina reningar. De rymde omkring 100 liter var. Jesus sa, fyll krukorna med vatten. Och de fyllde dem till bredden. Sen sa han, ös nu upp och bär in det till värden. Och de gjorde så. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Han visste inte varifrån det kom, men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen och sa, alla sätter fram det goda vinet först och sedan det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Amen. Årstema, missionär där du är. Jag tycker det är ett läckert tema. Men jag brottas också lite med det. Därför att bilden av en missionär, om jag säger missionär här och så kan ni få prata i några minuter om ni skulle det, om hur ni tänker att en missionär är, så har vi massor med olika uppfattningar om det. Och bilden kan vara så färgad av att mission är någonting vi gör någon annanstans. Så att det förstör lite ett sånt här tema. Att mission bara sker utomlands. Och vi har alla hört olika historier, brinnande historier, belysande historier, både från historien och vår egen tid, om sådana som har sagt ja till missionskallelsen. Och liksom åkt långt bort. Afrika, Asien och så vidare. Det finns en sån där historia som berättas om Hudson Taylor. Kommer ni ihåg den mannen? Han finns på bild här. Hudson Taylor. En fantastisk missionär. Det har skrivits böcker om honom. Han startade Kina inlandsmission. Och han fick se väldigt många unga människor, människor som inte alls hade erfarenhet av mission och så vidare, ge sitt liv helt och hållet till missionens herre och missionens sak. Helt fantastiskt. Det berättas vid ett tillfälle om en enbent skollärare som kom från Skottland. Han kom till Hudson Taylor vid ett tillfälle och så sa han, jag vill åka ut som missionär till Kina. Då tittade ju Hudson Taylor på honom och han sa, du har ett ben. Vad är det som gör att just du vill åka ut som missionär? Ja, sa han, jag ser inte dem med två ben gå. Ja, fantastiskt. Han antogs, han hette George Scott. Han blev missionär i Kina. Såna här historier är fantastiska. De säger ju någonting om överlåtelse, om offer. Men de kan också bre på liksom den här bilden av att mission, det gör man någon annanstans och då offrar man hela livet. Har man bara ett ben så åker man i alla fall om Gud kallar. Det är fantastiskt, eller hur? Men Gud kallar ju oss till mission överallt där det finns människor som tillber och ärar hans namn. Det är risk att vi tänker mission, det är någon annanstans, far, far away. Långt där borta i något annat land. Gud kallar var och en av oss som bekänner hans namn ut i sändning, ut i mission för honom. Jesus säger själv i Johannes 20, så säger han så här: som fadern har sänt mig, sänder jag er. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. På teologispråk pratar man ibland om liksom Guds mission, använder till och med utländska och säger missio dei. Alltså Guds sändning, Guds mission till den här världen var att skicka Jesus. Men Guds fortsatta mission till den här världen, det är att han sänder dig och mig. Att han sänder var och en av oss ut i uppgiften att berätta för den här världen. Guds mission. Och läser vi Matteus 28 så känner vi igen den texten och vi har hört den så många gånger så vi blir nästan blinda för vad som står där. Men låt oss läsa den bara kort i alla fall. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag med er alla dagar till tidens slut. Jesus säger åt lärjungarna och i förlängningen till alla som är hans lärjungar. Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Och det intressanta är, ibland börjar vi läsa från 19. Gå därför ut. Vadå därför? Så glömmer vi att varför och hur är det möjligt att gå ut i Guds mission? Jo, därför att all makt i himmel och på jord tillhör Jesus Kristus. Ja, ni såg inte speciellt glada ut för det. Det är ju helt fantastiskt. Det är på grund av det som vi sitter här idag. Det är på grund av det som vi kan dansa till sången som var nyss i glädje. Därför att Gud och Jesus Kristus har vunnit all makt i himmel och på jord. Och det är inte något vi bara säger. Det är så, mina vänner. Sen fightas vi med bilder av hur makt ska utövas. Och det får oss ibland att liksom vackla lite. Men om Gud har all makt, borde han inte, skulle han inte? Ja, ni vet. Men Gud använder sin makt på det bästa möjliga sätt. Så att den här världen kan bli räddad. Så att vi kan få gå ut i mission. Och vi sänds ut med det glada budskapet. Gud har ingen annan plan. Du och jag sänds till våra vänner, till våra syskon, till våra familjer, till våra arbetsplatser. Det är inte så att Gud kör på den här planen nu tills den är helt körd och sen fixar han alltihopa i alla fall. Ja, Gud kommer att knyta ihop säcken, vi vet det. Och läser vi Guds ord så ser vi att Gud har liksom en tanke med historien. Han kommer att avsluta historien när tid är, eller hur? Och Jesus kommer att komma tillbaka. Det tror vi på. Och när han kommer tillbaka, då upprättas hans rike fullt ut. Fram tills dess är planen densamma. Jag och du är sända, precis som Gud sände sonen Jesus Kristus hit in i världen. Att fadern sände sonen. Men vad kan vi då säga utifrån en sån här text? Om vi konstaterat det, okej, Gud sänder oss. Men vad säger den här texten om sådana saker? Ja, men låt oss ta några tittar på den här. För jag tycker det finns några intressanta saker. Om han nu sänder oss, hur går det till? Vad är det som gör att jag är sänd och hur ska jag vara redo för det uppdraget? Ja, det första som vi ser här, det här var ett bröllop. Det här var på tredje dagen, står det. Och vet du, det här var intressant, det här visste inte jag. Tredje dagen, alltså egentligen tisdagen i den judiska almanackan, eftersom söndag är den första dagen, va? Och så sen måndag och så tisdag. Och när Gud skapade världen, och det han gjorde på den tredje dagen, då säger han två gånger att det var gott. Två gånger, jag var tvungen att kolla. Jag tänkte, har jag missat det? Jo, två gånger står det att det var gott. Och vet ni, än idag så gifter man sig gärna på en tisdag i Israel. Därför att det är en speciellt välsignad dag. Att ingå någonting nytt, ett nytt förbund, en ny relation med någon som jag ska leva tillsammans med resten av mitt liv. Du kan inte göra det på en bättre dag än den dubbelt välsignade dagen. Lite häftigt. På den dagen var det bröllop i Kana. Och Jesu mor är där. Och vi vet ju inte riktigt om hon kanske rent av kände familjen. För hon nämns liksom först som om hon var på plats. Kanske förberedde saker och ting tillsammans med familjen för den här fantastiska högtiden. Och sen står det att Jesus var också inbjuden. Och det är fantastiskt när han är inbjuden, eller hur? När vi har bjudit in Jesus, då kan vad som helst hända. Och hans lärjungar var där med honom. Och då tänker jag, wow, det här är ju det första jag måste inse om jag är sänd ut i uppdraget. Det är att alla förutsättningar är helt fantastiska. Det är för att om Gud har sänt sin son till den här världen, om han har vunnit seger på Golgata som ingen annan kunde vinna. Om han är den som har besegrat ondska, död och hat. Om han är den som är inbjuden och den som bjuder in till och med. Vet ni, då finns det alla förutsättningar för att det uppdrag som du och jag är kallade till ska lyckas. Det är som om den här texten, om vi drar den lite extra långt och liksom tänker på det. Vi får alla vara med i den dubbla välsignelsen hela tiden. Är ni med? Gud kallar dig och mig att gå i hans uppdrag. Men förutsättningarna för det är enormt goda att vi ska lyckas. Därför att han är den som är där. Och som bjuder in, som tar emot oss. Alla förutsättningar, hela kyrkans historia finns med oss. Alla goda exempel av missionärer och sända och personer som har gått och gjort det de skulle göra enligt sin kallelse. Alla de är goda föredömen för dig och mig. Exempel på att när Gud har förutsättningarna klara, då finns det ingenting som kan stoppa hans mission. Är du med? Det var nummer ett. Nummer två. Då händer ju det som inte får hända. Jag tror inte vi riktigt förstår det här. Men det är en smärre katastrof om ett bröllop på den tiden plötsligt saknade vin. Alltså, det var så många moment i bröllopsceremonin och man firade ibland bröllop och festen kunde pågå i flera dagar. Och när man hade själva bröllopsceremonin så var det flera moment som handlade om att lyfta bägaren med vin, att uttala välsignelser tillsammans. Alltså, vinet betydde fest och glädje. Man drack sig inte nödvändigtvis alltid berusad, men förstår nu bilden, vi måste ta in det här. Och om då vinet plötsligt tar slut, det är som att säga välkommen till bröllopsfesten, men det blir ingen mat. Men du kan ju få betala lite grann och gå och köpa en korv. Det funkar inte. Alltså den skammen som familjen får uppleva om vinet tar slut, den vill man inte vara med om. Och då förstår ju vi att behoven är enorma vid detta tillfälle, eller hur? Enormt stora behov. Att det ska lösa sig på något sätt. Och jag förstår ju då Maria. Om hon dessutom känner familjen, att hon liksom stöter sin son ordentligt i sidan, tur att han än inte har det där såret där, för det gjorde nog lite ont. Och säger, hörru du, de har ju inget vin. Det är slut. Du måste göra någonting och jag vet att du kan. Och Jesus svarar som han svarar. Vi tycker det är ett väldigt märkligt svar. Men nu är det så att det är många som har undersökt det där och tittat i texten. Det är inte så att Jesus liksom avhyser honom som henne, som någon liksom lägre stående varelse, kvinna, tyg. Utan det är fyllt av respekt i det tilltal som Jesus har till sin mor. Men det han säger är, mamma, du må hända ha rätt i sak, men det är inte tiden. Det är inte tiden. Det är inte nu jag ska göra det. Inte än, men snart. Behoven är enorma. Och jag tänker, det är exakt så det är i vår värld. Dit du och jag är sänd, finns det hur mycket behov som helst. Det är inte bara vinet som är slut. Utan det är många människors liv som är slut. Och där du och jag behöver be Gud om att få se var någonstans ska jag kliva in och när. Var någonstans ska jag gå in i närkamp med de behov jag ser. Så att jag kan göra skillnad i rätt tid och på rätt sätt. Är du med mig? Är ni vakna idag? Jag tvivlar lite, men jag börjar se nu. Ja, bra. Och varför är det så viktigt? Är det inte så att vi kallade att göra precis, möta alla behov hela tiden? Ja, det är klart att om vi har kraften till det och vi är övertygade om att vi ska göra så, så må det vara. Men jag tror inte det är meningen för någon att bara gå på i alla behov vi ser utan att någon som helst reflektion sker. Jag tror att Gud är så finurlig så han lägger på dig och på mig olika saker som han vill att vi ska engagera oss i. Behov som vi ska kliva in i därför att han behöver dig och han behöver mig. Han behöver inte en skara människor som är totalt utbrända och bara gör allting när det kommer utan att reflektera. Den Gud lägger på våra hjärtan saker som vi ska kliva in i. Behov som han ser och som vi ser. Men han får hjälpa oss att sortera. Det här är det jag ska göra nu. Här ska jag kliva in. Här ska jag be en bön bara. Men den bön. Att Gud ska hjälpa. Och här ska jag kliva in i närkamp med en människa i hennes liv. Och hjälpa henne. Ta henne i handen. Gå bredvid och säga, jag tror att det kan bli skillnad i ditt liv. Är ni med? Det tror jag är jätteviktigt att vi förstår det här. Alltså be Gud, vilket behov ska du kliva in i det här året? Och nu talar jag alltså inte först av hand kanske om våra egna behov, utan vilka behov ser du runt om dig? Där du behövs, där Gud säger åt dig, jag vill att du det här året kliver in i det här. Tar hela ditt hjärta med dig. Och jag ska ge dig all kraft och all styrka, allt mod du behöver för att göra det. Men det är här du ska vara. Och säger Gud åt dig 2018. Var någonstans ska du stå? För han räknar med oss. Han räknar med dig i sin mission, i sin sändning till den här världen. Det tredje, vad är det som händer här? Ja, Maria har stött Jesus och sagt vad hon vill att han ska göra. Och det är ganska tydligt när Maria sen fortsätter att tala till tjänarna. Hon känner sig inte alls som någon avhyst, nedvärderad kvinna i ett samhälle där många män styrde. Utan hon är övertygad om att Jesus kommer att göra skillnad på den här festen. Alltså det är för att Jesus är här som det blir fest. Så hon säger helt sonika åt tjänarna, gör det han säger åt er. Och i en del översättning står det, gör vad än han säger åt er. Vad helst han kommer att uttala, så var redo att göra det. Och då tänker jag, det är precis det som jag, om jag ser mig själv som sänd ut i den här världen, till mina vänner, till min familj, i mitt grannskap. Jag måste ju se mig som sänd dit och redo att höra vad han säger när han kallar. Inte bara gå på, utan faktiskt kunna höra vad han säger till mig. Är jag redo för det? Jag tror det är en jätteviktig poäng. Och i vår tid är vi så snabba, vi trycker på appar och de där bitarna som vi alla berörs av. Och vi vill ha liksom instant, direkt ska det vara svar, direkt ska vi veta. Men Gud kallar oss ibland och säger, jag vill tala med dig min vän. Och jag vill tala in i ditt liv och jag vill säga några ord. Och ibland får vi vänta, för vi hör inte. Och jag tror att det är så viktigt att vara redo att lyssna på vad han säger. Maria är ett fantastiskt exempel på det. Vi må hylla henne på olika sätt i den världsvida kyrkan. Men vi kan inte ta ifrån Maria den äran att hon är ett fantastiskt exempel på lyssnande och lydande. När ängeln kommer till henne med budskap om att hon ska föda världens frälsare, så är hon redo att svara. Och hon svarar, låt det ske med mig som du har sagt. Det är så en missionär svarar. Så svarar en missionär. Låt det ske med mig som du säger. Jag är redo. Tala in i mitt liv och jag vill höra och jag vill göra. Så när Gud talar till dig min vän, slipa dina öron och var redo att gå när han kallar. Än vad han säger. Det kan vara den minsta lilla sak. Och du tycker inte ens, det där är väl inte Gud som säger, det är Gud. Han kan säga de mest märkliga saker. Låt det Gud säger till dig få slå rot och att du tar det på allvar och att du svarar ja på den kallelsen. Än vad det är. Det var det Maria gjorde. Det var det hon vid det här tillfället liksom säger åt tjänarna att göra. Att de skulle vara redo att höra när Jesu tid var inne. När Guds tid var inne. Då skulle de vara redo. Inte bara redo att lyssna på alla behov. För här tror jag vi har en liten konflikt ibland. Det rörde vi alldeles nyss. Det finns så mycket behov så vi lyssnar på alla behov. Men vi lyssnar inte på vad Jesus säger. Ja, men Jesus talar väl genom alla behov? Ja, det gör han. Men han kanske säger till dig och till mig att göra på något område. Inte göra allt på en gång, det går inte. Men han har många barn och han kallar alla att göra sin del. Vilken del är din och vilken är min? Är jag redo? Är jag en tjänare som lyssnar och som hör när han kallar? Jag tror att vara sänd ut i den här världen, det är att vara redo och det är att vara lyssnande. Det var tredje steget. Förutsättningarna finns. Behoven finns. Och vi är redo och lyssnande. Och så kommer det. Det kanske viktigaste i den här predikan idag. Därför att nu kommer stunden som tydligen då är inne. Och Jesus talar till tjänarna. Och han säger åt dem att fylla de här 6 krukorna med vatten. 6 krukor som används till judarnas reningsceremonier, rituella tvagningar för att vara ren inför Gud och kunna både äta och fira gudstjänst och så vidare. Och han säger åt dem att fylla de här krukorna. Och det står bara att de öser upp till bredden. De fyller dem fulla. Men sen kommer nästa sak. Det är inte så svårt att fylla några krukor. Men sen kommer nästa befallning, ord från Jesus. Och då säger han åt dem, häll upp och gå till världen med det. Och där någonstans skulle jag börja tvivla kraftigt. För det var ju inte vattenbrist det var på det här bröllopet. Det var brist på vin. Och att då hälla upp en bägare eller ta bägaren och sänka ner den i en kruka full med vatten och börja traska och gå till världen för bröllopet och säga, här, smaka på det här vattnet, det är gott, det kommer från Övik. Det är inte det man tänker är liksom poängen. Och hur kan man ha det modet att gå i ett sånt ärende? Det står ingenting alls om tjänarna tvivlade eller vad de tänkte. Men de öste upp, gjorde som Jesus sa, och så gick de till världen. Och när de kommer till världen så är plötsligt bägaren inte längre full av vatten utan full av vin. Och vi har ju liksom inget svar på var någonstans skedde undret. Exakt. Var det när han precis hade öst upp och gjorde någonting liksom? Vad gjorde de? Och så blev det vin precis. Eller blev det på tredje steg? Tredje steget måste det vara. Dubbla välsignelsen. Tredje. Nej, vi vet inte. Men det vi förstår av texten är ju att undret sker när de går. Och när de räcker fram det precis som Jesus har sagt åt dem att göra, så har han sett till att undret har skett. Är ni med? Någon sa ju, vattnet såg sin skapare och rodnade. Det är vackert. Och hur det än är med det, så är det bara så att när Gud säger någonting, när Gud påtalar någonting till sina sända barn och säger att vi ska lyda och gå, så gör han de där sakerna som vi inte klarar av. Han gör miraklerna. Han ger oss kraften. Han ger oss allt det vi behöver så att det blir möjligt när vi kommer dit att vi utför det. Är ni med? Och då tänkte jag så här också när jag förberedde det här. Wow, det är intressant. Det är kanske därför också, även om vi brukar säga att de första kristna tillhörde vägen, säger vi. Och då tänker vi ju såklart, Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Men kanske det finns något mer i det, av rörelsen. Alltså är man på väg så är man i rörelse, eller hur? Och om jag är i rörelse så kan jag alltid liksom korrigeras eller följa en väg eller en riktning. Står jag still kan jag inte det. Men när jag är i rörelse kan jag det. Och då tänker jag, det är först när vi går, det är när vi är i rörelsen som Gud är där och välsignar. När jag lyder hans ord och det han har sagt, fast jag inte vet hur det ska gå till. Men jag går i lydnad. Så sker det efter vägen. Och så när jag räcker över det där eller gör det där som jag tänker, det är nästan fjantigt, det är nästan löjligt. Det är omänskligt, det är konstigt. Så gör Gud det i alla fall. Så händer undret. Och plötsligt är det vin. Hur mycket av vatten har vi i våra liv, du och jag? Sånt som vi vet, det är bara vatten. Jag vet inte vad jag ska göra med det. Jag vet inte om jag kan göra någonting med det. Men Gud säger, ta det vattnet och gå. Fyll din bägare och gå. Och räck det in i de behov där du står. Min vän, då är kallelsen det. Att ta det vattnet, det som du har fått, och gå. Inte att vänta tills det blir vin i de där krukorna. Utan gå med vatten i bägaren. Dit in i de behov och de sammanhang till de personer där du finns och där han kallar dig och räcka över bägaren och säga varsågod. Jag tror att det här kan hjälpa dig. Och så kommer Gud att göra undret. Är ni med? Det är så Gud gör. Det är det som är att vandra i tro. Det är inte att säga här borta. Nu ska jag vandra i tro. Haha, jag har vin i bägaren. Lalalala. Det är vin här. Det är vin. Nej, men jag ser att det är vatten. Det är vin. Det är inte vin bara för att du säger att det är vin. Om det är vatten så är det vatten. Och är det vin så är det vin. Är du med? Men när du ser det är vatten. Jag har inget annat Gud. Nej, men ta det vattnet och gå. Okej. Okay. Och så fyller du bägaren och så går du. Så kommer Gud att göra det till vin. Och då kommer du att få glädjas och se. Det är vin! Det är vin! Jag visste det, eller visste jag det eller inte. Men jag gick i tro och det blev. Är ni med på skillnaden? Tro är aldrig att förneka verkligheten, min vän. Det vi predikar och förkunnar är inte att du ska låtsas som att saker och ting sker eller att du är jättevälsignad. Att allting är uppåt, allt är gott. Upp med armarna i luften och ropa halleluja 3 gånger så blir allting bra. Utan det är att se hur det är, men höra hans röst. Och när han säger någonting, då är miraklet på väg, min vän. Och då ska jag gå. Då ska jag vara hörsam, lyhörd och lyda det jag hör. Och det här glädjen finns. Så här sa Thomas Akempis, en gammal kyrkofader från 1300-talet. Omedelbar lydnad är den enda lydnad som finns. Uppskjuten lydnad är olydnad. Den som drar sig undan lydnaden drar sig undan nåden. Hårda ord. Tuffa ord i alla fall. Alltså när Bibeln talar om vad det är att följa Jesus, att tro på Gud, att tro, så är det väldigt starkt kopplat till lydnad. Paulus säger att hans uppdrag är att föra folken till lydnad. Inte till medlemmar i en kyrka i första hand. Utan till lydnad. Alltså lärjungaskap. Att gå tillsammans med Jesus i vardagen. Det handlar om lydnad. Och lydnad är ju inte populärt att prata om idag, utan vi tycker att det är svårt. Vi hör ju alla budskap idag ropar ut att lydnad handlar om att vara lydig mot dig själv. Och det som du tänker och det jag känner, det måste jag vara lydig mot. Och så kommer och prata om att det finns något som heter lydnad för vad någon annan säger till mig. Det kan vara tufft. Och det skulle vara lite märkligt om jag i en relation med en vän står där och så känner jag den här personen kräver lydnad av mig. Jag skulle ganska snart dra mig därifrån, eller hur? Vi tycker det är problematiskt med vänner som kräver vår lydnad. Men Jesus är unik. Jesus är Guds kärlek, Guds sanning, Guds goda vilja, Guds godhet, Guds barmhärtighet. Inkarnerad i kött och blod. Och när han kallar oss vänner, vi är så vän med Gud. Och en sån vänskap, ja, där finns det lydnad. Där innebär det alltid lydnad när Jesus kallar på oss. När Jesus säger någonting till dig och till mig, då kan vi inte göra annat än lyda. Och det är därför som Bibeln är full av beskrivningar, eller det finns berättelser och till exempel om Samuel. När Samuel istället för att lyda började offra. Ni vet, kung Saul menar jag, förlåt. Kung Saul. Och Samuel kommer dit och får liksom rätta till felet hos kung Saul. Säger åt honom, skulle Gud behaga offer mer än lydnad? Nej, för Gud är lyhördhet och lydnad långt mycket mer värt än alla offer. Med mina ord nu. Alltså det Bibeln säger och håller fram med. Om jag säger att jag tror, då lyssnar jag och så lyder jag det jag hör. Även om det innebär för mig trosteg, en risk. Jag vet inte vad som händer när jag går. Hur ska det lösa sig? Om Gud kallar och har sagt, så är det ingenting som behagar Gud mer än när du och jag lyder hans ord. Det är Guds kärleksspråk nummer ett. När hans barn lyder honom, då ärar vi honom. Hans namn, den han är. Och det, då jublar han. Därför att då har vi förstått någonting av vad det är att vara sända ut i den här världen. Förvandlingen sker när de går. Förvandlingen sker när de går. Och det har jag egentligen redan pratat om, men det var den femte punkten. Så både att lyda och få se förvandlingen, det sker när du går. Jag för min del är sån, jag vill gärna ha garantier. Jag vill väldigt gärna veta att det blir så som det sägs. Eller att jag har utstakat för mig så att jag kan se resultatet någorlunda. Annars blir jag otrygg. Och jag tror att Gud måste få utmana oss här. Och säga till oss att ja, men när jag kallar på dig så har jag en tanke med dig. Och därför så kommer jag fullfölja det här. Jag sänder dig inte ut i ett uppdrag som är omöjligt. Utan jag sänder ut ett drag som är fullt möjligt med min hjälp. Därför sänder han oss. Förvandlingen sker när du går. Och till sist, vad stod det i texten? Jo, det stod att det var det första tecknet som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet. Och hans lärjungar trodde på honom. Hur ska jag och du växa i tro? Hur växer man i tro? Jag tror att det finns bara en väg egentligen att växa i tro. Och det är att lyda. Det är när jag går på det jag hör som tron kommer att växa. Lärjungarna trodde på Jesus för de såg undret och vad som hände. Och det intressanta i texten är ju att det verkar som att det bara var Jesu mor, tjänarna och Jesus och lärjungarna som såg det här. Världen fattade ingenting. Jaha, du hade mer vin, varför tog du fram det godaste nu? Det verkar som att han var ovetande om undret. Och de andra gästerna också. Men de enkla, de fattiga i anden, de som stod nära Jesus, de såg undret. Halleluja. Så när du och jag sträcker oss efter det Gud har och säger, Herre, jag vill höra och jag vill gå. Du sänder mig, låt mig få leva i lydnad. Då kommer undren att ske. Och min tro och din tro kommer att växa eftersom när vi lyder. Amen. Nu ber vi tillsammans. Tack Jesus för att du hör oss här där vi sitter just nu. Du har hört den här predikan, Herre. Oavsett om du kan skriva under på allt eller delar av den, så ber jag att du sorterar ut, Herre, det som fastnar i oss. Och det som du vill liksom ska slå rot hos oss. Och jag ber, Herre, att vi skulle få sån kärlek till dig så att vi är redo och lyssnande. Och att vi skulle ha en sån vilja och en sån längtan efter att se ditt ord få hända och ske så att vi lyder och går. Jesus, hjälp oss på den här punkten, för här brister vi alla. Vi vill alla ha garantierna, vi vill alla veta vad som ska komma. Och du sänder oss ibland ut ovissa i någonting som vi tycker är väldigt svårt ibland. Och bara säger, lita på mig, jag ska fixa det. Jesus, hjälp oss med det. Hjälp var och en som är här just nu. Och låt oss, Herre, i slutet av gudstjänsten nu få vara i lovsång och tillbedjan till dig. Låt oss få fatta kanske några heliga beslut. Och säga, Herre, jag vill hedan efter höra vad du säger och faktiskt försöka göra det du säger. Hjälp oss då. Kom helige ande över mig, över oss, över den här gemenskapen. Vi ber i Jesu namn. Amen.